Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är ju sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Idag så ska vi prata om den moderna familjen. Ja. Det är alltid ett aktuellt ämne och många kvinnor lever i en bonusfamilj.
Ja.
I den konstellationen. Och vi ska idag gräva lite i hur det är att leva som en del av en bonusfamilj. Mm. Runt 50% av alla äktenskap går till skilsmässa och det är extremt vanligt att den vanliga familjekonstellationen består av något eller flera barn som har olika föräldrar. Det kan vara många olika föräldrar inblandade.
moderna familjen. Verkligen.
Den moderna familjen.
Och den gästen som vi har bjudit in idag är Klara Herngren.
Hej Klara, välkommen.
Hej, tack
snälla. Jag ska ge en lite närmare introduktion till dig. Du är svensk manusförfattare och samtalsterapeut från Stockholm. Och kanske mest aktuell med serien Bonusfamiljen som kommer som långfilm i vinter, läste jag.
Det stämmer. Kommer i december.
Ja. Gud vad roligt. Du har också en relativt nysläppt podcast med Hanna Widell som heter Familj 2.0.
Yes.
Eller hur? Ja. Och du har 4 barn och levt i din egen bonusfamilj med Felix som jag också har förstått är en inspiration till serien som ni har skapat tillsammans, Bonusfamiljen.
Ja, det stämmer alltihopa som du sa. Eller nästan. Jag skulle faktiskt inte titulera mig själv som manusförfattare utan jag sitter med i manusgruppen och hittar på mycket av idéerna, men det är inte så att jag själv skriver, så att jag är faktiskt inte manusförfattare. Men, men allting annat stämde bra.
Men du är samtalsterapeut, det är ju spännande.
Ja, verkligen.
Vet du vad? Jag är utbildad samtalsterapeut och jag tänkte att jag skulle ägna en stor del av mitt liv åt det här. Sen har det inte riktigt blivit så. Jag har haft en hel del par i terapi och framförallt under min utbildning till samtalsterapeut. Och då såg jag till att bara få just bonusföräldrar, så att och sen också var det helt ärligt så att när jag, under den tiden så blev jag väldigt inspirerad att göra den här serien, Bonusfamiljen.
Ja, jag förstår det. Men vi börjar från början. Kan inte du berätta om hur din liksom bonusfamilj ser ut och hur det gick till när ni blev en bonusfamilj? Att vi börjar från det som är inspirationen till att du kan skriva om det här.
Nu ser den ut så. Felix och jag har båda barn sedan tidigare. Men nu är faktiskt alla de vuxna, så det är inget av dem som bor hemma nu. Men när vi träffades så var de 12, 7 och 2. Och jag hade ett barn som var nästan 2, 1,5. Så att jag har verkligen levt i en bonusfamilj väldigt länge och har såklart mycket erfarenhet av det. Och sen är jag ju jätteintresserad av ämnet, har alltid varit. Och i och med podden, jag hade en annan podd tidigare där vi också diskuterade såna här frågor. Så att ämnet ligger mig väldigt varmt om hjärtat, även om jag själv känner att, som jag sa, nu är mina bonusbarn vuxna. Så just precis nu lever jag ju inte riktigt i någon bonusfamilj så. Även om de är ju självklart min familj fortfarande. Men det blir inte lika påtagligt när de inte bor hemma längre.
Mm. Har ni gemensamma barn?
Vi har 3 gemensamma barn. Som är 16, 11 och snart 9.
Okej, så om vi räknar samman barnen då är det 3, 4, 5, 6, 7.
Bra.
Du kan räkna
det. Jag kan räkna till 7. Men det är ju fantastiskt många barn. Underbart.
Ja. Verkligen, och det brukar jag säga också, och det menar jag verkligen, det tycker jag varit så roligt, att vi har ju liksom barn i alla åldrar, och man är liksom i alla stadium samtidigt, och det är väldigt kul.
Hur får man på bästa sätt ihop en bonusfamilj? Vad är, om man dyker rakt in på dina tips, både emotionellt och praktiskt?
Nej, men jag tror så här, att det första grejen som jag tycker egentligen är viktigast, det är väl att försöka ha rimliga förväntningar på vad det ska bli för någonting. Det har vi pratat så mycket om i de här båda poddarna. Så att det är oftast det som stökar till det för alla, att man har fel förväntningar på vad det ska vara. Så att det ena är att så här, man kan inte jämföra sig med en vanlig traditionell kärnfamilj, så släpp den bara. Och försök liksom att vänta in lite och se vad det blir för någonting innan. Som sagt, innan man har förväntningar på vad det ska bli. För det kommer bara bli misslyckat ändå. Och sen tror jag så här också att man måste ju liksom, det är några saker som är lite svåra, men man måste ju liksom försöka vara en lite bättre version av sig själv än vad man egentligen är. För det ställs ju helt andra krav på en när man lever i en bonusfamilj. Man blir liksom utsatt för andra situationer som är mycket jobbigare. Och med det är inte sagt att man liksom inte ska vara sig själv eller få beklaga sig eller få liksom. Ja, och det ska man absolut göra. Men gör det till någon nära kompis eller någon annan som du har förtroende för, som inte dömer dig så hårt. Och liksom, ta inte ut all skit på din partner eller på barnen heller, utan prata av det med någon annan.
Men vad tänker du att man har för förväntningar när man
Jag tror att förväntningarna är att man ska, bli som en familj. Och att det ska kännas som att man är en familj. Och att man, ska ha det väldigt så här härligt och mysigt tillsammans. Och att man... Ja, men det är väl mer det. Att man, tror att man ska känna som att man är en vanlig kärnfamilj. Men det är man inte. Man är liksom man är några människor som bor tillsammans. Det är mer så. Så får man försöka göra det bästa av den situationen.
Jag tycker det låter lite tråkigt, eller låter det dumt då, men jag tänker så här, jag tänker att man vill vara en familj, eller det är det, ja, som
det är det som jag, det är så... det som jag tycker stökar till det för det är bättre om du å andra sidan inte har några sådana förväntningar, och sen om det känns bra, då kommer det kännas så mycket bättre då istället, för det, jag har hört så otroligt många som sagt som blir så besvikna liksom. Och som också blir besvikna på sig själva. Och som är så här, fan, jag trodde jag skulle vara bättre. Jag trodde jag skulle klara det bättre. Jag trodde det skulle vara lättare. Jag trodde det skulle vara roligare och så.
Men om man till exempel inte har en familj sedan innan. Om man inte har barn sedan innan. Men en annan partner har barn sedan innan. Och man vill bilda familj. Ska man ändå inte ha den förväntan då att man kommer kunna få bilda en familj? Eller tänker du att det här är om man faktiskt har haft en familj innan. Båda kommer med barn
sedan innan. Jag tänker att det gäller lite i alla lägen faktiskt. Men jag menar, nu tror jag att den situationen som du beskriver, det vet jag inte exakt, men jag tror att det kan egentligen vara ännu svårare. Och det tror jag beror på att när man inte, jag kan bara utgå från mig själv, liksom innan jag hade egna barn så hade jag nog lite uppfattning om hur jag trodde att jag skulle vara som förälder, vad jag skulle sätta för regler och gränser, och en sån där mamma ska jag inte bli, en sån här mamma ska jag bli och så vidare. Och sen så får man barn så upptäcker man att det är så mycket svårare än vad man trodde. Och där tror jag också så här, lite ödmjukheten inför om båda har barn sedan tidigare, så att man har större förståelse för varandra. För jag tror att det är lättare när man kommer in och inte har barn själv och bara så här, men gud, varför gör du så? Och varför säger du inte till? Och ja, har massa åsikter om hur man, vad man gör och
du måste sätta gränser.
Gör. Ja, exakt. Det är så enkelt ju. Det är bara att göra.
Ja, det är så himla lätt att sätta gränser.
Ja. Och sen är det liksom också någonstans, då har man ju liksom, då kliver båda in lite med samma förutsättningar. Liksom. Så det tror jag. Men sen, alltså så här, det är klart att det kan fungera jättebra även om man kommer in utan barn och den andra har barn och man vill liksom ha gemensamma barn, att man känner sig som familj. Det är väl fine och inte helt ovanligt heller. Men jag tror bara, som jag sa, att det är ganska vanligt att man har fel slags förväntningar helt enkelt.
Finns det några regler som man bör sätta upp och förhålla sig till som du tycker är bra tips att dela med dig av, som du har sett liksom mer genomgående för bonusfamiljer? Jag förstår ju att varje familj kanske har olika liksom behov, men generellt sett för en bonusfamilj.
Men det var ju lite som jag var inne på innan där. Jag tror man ska så här, även om jag förstår att det låter liksom svårt, så där, att man det man inser är att det kräver mycket av en. Och det gör det liksom på riktigt. Så man får försöka, jag tänker så här ibland, att man kan försöka fundera på själv så här, om jag nu är skild och mitt barn ska bo varannan vecka hos sin pappa och hans nya tjej. Hur skulle jag vilja att hon var mot mitt barn? Alltså hur skulle man vilja att en bonusförälder är, och försöka lite leva upp till de förväntningarna själv också? För att som sagt, det kan vara svårt, men man får kämpa liksom med att ha extra tålamod. Det är väl framförallt det. Och lyssna in folk och vara liksom ganska accepterande mot att folk är olika och det kanske inte blir som man har tänkt sig. Ja, försöka känna in helt enkelt. Och jag tror att det är svårt att komma in med för mycket så här vill jag att livet ska vara, så här vill jag att du beter dig. Alltså, ni förstår vad jag menar. Jag tror att det är svårt. Man måste liksom backa lite och känna in var man befinner sig. Och med det sagt så tycker jag också så här, sen får man ju sätta sina om man känner att man tycker att någonting är sjukt jobbigt eller att ens gränser blir överskridna hela tiden, då får man ju försöka kommunicera det också. Att säga att så här, istället för att säga att så här, nu gör du fel eller det här accepterar jag inte och bla bla, att prata utifrån sig själv liksom, att så här, det här tycker jag blir väldigt svårt, för jag tycker att det är jättesvårt när någon skriker när jag äter till exempel, alltså dåligt exempel, men att hela tiden så här, försöka prata utifrån sig själv och istället för att klanka ner på andra.
Klara, här kommer samtalsterapeuten in, hör jag. För det här är liksom tyst man får när man ska, när man, istället för, alltså det är väldigt lätt då, jag och min man Fredrik, så säger jag så här: Fredrik, du är så jävla jobbig när du gör på det här sättet, och du får liksom hela familjen, istället för att vända på och säga så här: jag känner när den här situationen uppstår. Är inte det liksom någonting som, att man ska utgå från sig själv och inte börja med att liksom klandra någon annan?
Det har du verkligen rätt i. Och så säger jag även till mina barn när de kommer hem nu och är sura på någon. Så jag säger, då kan du säga istället så här: säg att du blev ledsen. Liksom, säg att du blev ledsen när hon sa så där, istället för att säga att jävla idiot. Liksom. För det är så himla mycket lättare att ta emot det.
Så det är absolut. Annars blir det bara en massa försvarsmekanismer också, såklart.
Ja. Men jag syftade på det också utifrån det här att man liksom, så där, hur man ska... För det får vi många frågor om också. Hur ska man liksom, hur ska man ta konflikter? Ska man ta dem direkt med barnen, eller ska man ta dem via sin partner och så vidare? Och det är ju så, tycker jag då, att om man kan så ska man försöka säga det själv. Men man får försöka säga det på ett sätt som känns rimligt också. För att de kommer ändå bara genomskåda en, annars barnen fattar att jaha, det där kom från henne liksom.
Hur, alltså om man skapar en bonusfamilj, finns det bättre förutsättningar än andra, det vill säga om barn är i väldigt små eller om de är lite äldre, eller liksom, jag förstår ju att det också är från familj till familj, men vad har du sett?
Men på ett sätt är det ju lätt, det är många saker, det är på ett sätt lättare när de är små, för då har de inte samma vana av att föräldrarna är tillsammans och liksom längtar efter det lika mycket, har lika mycket att jämföra med, så det är lättare på det sättet. Sen är det ju kanske svårare, kan man tycka, att säga okej, jag ska med hela livet på det här barnet. Jag menar, småbarnsåren kan vara rätt tuffa och de kräver ganska mycket jobb. Så på så sätt kanske det är lättare att komma in senare. Men det kan också vara mycket svårare, för det, då är det oftast lite tuffare motstånd också. Men i bästa fall så vänjer man sig och liksom tycker om varandra och skapar en relation så att det fungerar i alla fall sen. Men jag var roligt, jag tänkte på det när du sa så där, för att det var också lite anledningen till att jag valde det yrke, eller att jag ville bli samtalsterapeut för bonusföräldrar, för att när jag hamnade i den situationen själv så tänkte jag så här: men alltså någon måste ju vara expert på hur man gör här liksom. Jag måste kunna prata med någon bonusfamiljsexpert. Och sen så känner jag mig nu lite mer ödmjuk efter att jag har liksom gjort det här själv. Att så här, ja, expert och expert, det handlar ju alltid om vem har du att göra med, hur ser era situation ut, vilka är de här personerna, hur ska man agera smartast i förhållande till dem liksom. Det är så, det blir så väldigt individuellt i varje, för varje persons specifika situation på något sätt. Så det är ganska svårt att vara generell liksom. Till någon person som är supertydlig med att sätta gränser alltid, så kanske inte det är ett jättesmart råd. Till en sån, den personen kanske ska backa lite mer och känna in var den är och så vidare. Medan någon som aldrig gör det verkligen behöver det rådet.
Vad skulle du säga är de vanligaste problemen som uppstår ändå, om man tittar på en större liksom mängd bonusfamiljer?
Ja, eftersom jag har gjort två liksom poddar kring ämnen, så kände jag igen en del frågor som återkom hela tiden. Nu är det flest kvinnor som har hört av sig, och då är de störda över att de tycker att deras män tar för stort hänsyn till sitt ex. Att de inte sätter gränser mot sitt ex. Det skulle jag säga är det vanligaste som jag känner till. Men sen är det mycket det här med att man har liksom olika familjekulturer som krockar, och hur gör vi så att det blir rättvist mellan barnen, och en massa sådana andra situationer.
Och hur går känslorna om man hittar på saker, eller kanske på en semester med sina bonusbarn, men föräldrarna har, eller ens egna barn har då den andra förälderns vecka och inte med på den här semestern eller den här utflykten eller aktiviteten, liksom, skapar det mycket skuldkänslor då? Eller tycker du, är det, hur går det om, hur
hanterar det du tycker det? Där tycker jag man måste vara lite liksom vuxen i det läget på något sätt också. Men om man nu bestämmer sig för att vara med på en sån semester eller utflykt, då måste man ju också göra det bästa av situationen och inte tänka på att fasiken, det här skulle mina barn ha varit med på, då hade det varit på ett annat sätt, eller gud, varför ger jag inte dem det här när de här får vara med här. Man måste ju liksom, om man gör en sån satsning på semester med någon, då får man ju försöka göra det bästa av det också. Och sen kan man väl, det där är också, jag fattar att det kan bli så, men man får ju försöka planera utifrån att man kanske inte heller, det tänker jag också på, man behöver inte heller alltid göra allting tillsammans. Ett sånt läge tycker jag är egentligen ganska perfekt läge, ja, men då kanske ni ska åka själva på den där semestern, så kan jag hitta på något annat, så har ni liksom lite egen tid också. För den där egetiden, den ska ju inte heller underskattas. Den verkar ofta väldigt viktig. Men sen, såvida inte så här, barnen vill jättegärna att man ska följa med eller man vill det själv, då är det väl en annan sak liksom.
Men du låter ganska pragmatisk. Har du lärt dig det? Eller liksom...
Gud, ja, ja. Jag vet inte om jag lever upp till det jag säger, om jag ska vara helt ärlig. Men, ja, men kanske, så här, jag kan ibland bli, det kan jag märka, jag kan ibland bli så här, jag har full förståelse för att man tycker att det är skitjobbigt ibland. Det har jag själv tyckt. Alltså verkligen. Men jag kan också bli lite så här, jag kan också bli lite, just när folk har så mycket, jag kan inte förstå att man, så här, att man inte så här, om man ska ge en bonusfamilj de bästa förutsättningarna så gäller det att liksom, skapa relationer. Till exempel att skapa bra relationer med sitt ex nya till exempel. För du vinner ju bara på det i längden. Om du har en bra relation med den personen så kommer den personen vara mer välvilligt inställd till dig, dina barn och ditt ex. Alltså, så här, så att jag, ibland tycker jag att det blir så kortsiktigt att man är liksom... Sen kan jag absolut ha förståelse för att det känns så att man tycker att någon är... helt knäpp och inte går att samarbeta med och sådär, men jag var ju inne på det från början, jag tycker man måste liksom försöka vara en lite bättre person, be the bigger person på något sätt, även om jag har full förståelse för att det kan vara sjukt svårt. Och det är det jag menar också, ju ganska krävande att vara en bonusförmedlare och de ska få så mycket cred att de gör det, det tycker jag också.
Vi fick en jätterolig historia berättade för oss här utanför i poddstudion. Utanför poddstudion när vi berättade att vi skulle podda om bonusfamiljen med dig. Var det en tjej som sa att ja, men mina föräldrar skilde sig och först var de osams, det var jobbigt. Så här. Men nu träffas alla fyra på skilsmässodagen och skålar i champagne. Firade att de skilde sig, att de tog det beslutet, att det blev så bra. Och så fick de champagne alla fyra. Jag blev så här, det är ju ljuvligt. Fast det tog 10 år. Så.
Ja, det tog 10 år.
Ja, men det är fantastiskt. Det tycker jag är, verkligen. Och så där har man ju ganska många historier om också, att många säger så här att barn säger, jag kan inte ens fatta att ni ens har varit ihop. Ni är liksom så, jag förstår inte vad ni ens såg hos varandra på något sätt. Så att, att man ser att man har fått det bättre liksom, på något sätt. För samtidigt blir jag lite rädd när du säger att jag låter pragmat, för jag vill inte heller så här, jag vill verkligen inte skuldbelägga någon för att man så här, känner svartsjuka och beter sig sämre än vad man egentligen gör från början eller vill, för det är också helt naturligt. Men som sagt, försök att prata av det med någon annan, bara liksom agera inte på det, men prata av dig, för det är ju jätteviktigt att liksom få prata.
Men sen kanske också ha en öppen dialog till sin partner när man har pratat av sig, alltså så att man kan kanske mer konkretisera vad det är som är jobbigt, för det tycker jag, relationer generellt så behöver man ju prata om det, även om det inte är någonting som går att lösa här och nu. Att kunna visa hänsyn till om någonting är väldigt jobbigt för någon utan att det blir väldigt emotionellt och bråkigt.
Absolut.
Tror jag är nyckel ändå.
Ja, men man kan ändå sortera lite i vad man säger till sin kompis och vad man säger till sin partner. Om det nu handlar om barnen, menar jag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men barnuppfostran tycker jag också är lite intressant.
Mm.
Jag tänker så här att man är ju på ett sätt mot sina barn och ett sätt mot andras barn. Om man,
ja.
Men då, när man lever under samma tak, hur funkar det? Hur ska man tänka kring barnuppfostran?
Hur man ska... Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror man får också så här... Där får man också försöka acceptera att folk har väldigt olika syn på barnuppfostran. Och att så här... Även om man själv tycker att sitt eget sätt är det rätta så behöver det inte vara. Alltså det kan ju vara det för en själv men det behöver inte vara det för någon annan heller. Och där är det ju, så här, där är det ju mycket lättare när man har gemensamma barn. För då kan man ju liksom, man kan absolut störa sig på sin partners sätt ändå. Men man har liksom, man har samma gemensamma grundläggande kärlek och intresse för det barnet. Det blir ju svårare när man är bonusförälder och liksom tycker att någon gör helt fel. Och det är inte ens eget
men,
barn.
Men om man har bonusbarn men också gemensamma barn, blir det inte det liksom då att man tillämpar samma liksom uppfostran på sitt egna barn och på bonusbarn? Alltså att, jag vet inte, jag har ju inga barn så att jag kan liksom inte relatera till att uppfostra barn. Men jag tänker att blir det inte att man att det blir samma för alla barnen i kontexten då? Det funkar inte så kanske, eller?
Jo, det tror jag. Men alltså, de kommer ändå alltid ha lite olika regler eftersom de är hos någon annan förälder halva tiden eller en viss tid. Och sen så... Jo, men det blir sen är det ju så här... Det med rättvisa tycker jag är lite svårt också. Det är ju liksom... barnen har ju säkert olika åldrar som de är i och man liksom, är ju mot något barn på ett visst sätt i olika åldrar. Och också väldigt mycket utifrån vilka de barnen är. Jag skrattar lite åt det häromdagen. Det är liksom våran yngsta dotter tror jag hade varit en otroligt svår utmaning för mig och Felix om vi skulle träffa nya partners. För att hon är liksom, hon är världens roligaste men hon är också skitjobbig. Och jag hade liksom, jag hade nog skämts lite för den förälder som jag ibland är när jag är med henne inför någon annan. Någon hade blivit galen på mig för att jag liksom är alldeles för, jag går alldeles för mycket med henne för att jag vet att konflikterna blir för stora annars. Och liksom... Så det, med det sagt också, vissa barn är ju lättare att ha att göra med än andra.
Mm. Mm.
Och vissa barn är lättare att vara bonusförälder till den andra.
Tänker du på Ester nu, Helena?
Nej, jag tänker, nej, min yngsta, hon är easy going fortfarande, hon är bara 2. Henne kan man ju liksom
hon vill
lyfta.
Inte ha kläder på hon sig, kan... hon vill bara gå i blöja hela ja, dagarna. Bara... och vill bara gå och hålla i dina byxor.
Och sen så vill jag, men nu vill jag att hon ska ta av sig blöjan. Då okay. liksom, det går inte heller, hon vill bara ha blöja hela tiden. Nej, men hon är bara 2 år, henne kan man ju lyfta på. Och okay. så här, med här. Men jag har andra barn, jag har 4 barn. Och ja. I varierande ålder också, som sagt, det är ju, alla är ju väldigt olika. Man kan ju se vilka som ja. Skulle vara lite lättare i en bonusfamilj och vilka som ja. Skulle vara mer utmanande. Ja, exakt. Jag förstår precis vad du menar.
Mm. Ja. Och så är det ju liksom när man är bonusföräldrar också, att vissa barn är ju, ja men det är ju samma sak där, att vissa är lättare att ha att göra med och vissa kanske är lättare att tycka om också. Alltså,
ja.
Ja. Det är som i människor generellt.
Hur tycker du att, liksom, att man är en bonusfamilj och att man har barn från en tidigare relation och blir tillsammans, hur tycker du att det påverkar kärleksrelationen till alltså partnerserna emellan som lever med varandra?
Jo, men det är klart att det har en stor påverkan också. Eftersom man sätter ju liksom sina barn i första rummet. Och det är ju lite så här, och det är samma sak som jag sa innan, det är ju lättare att acceptera man har gemensamma barn, för då har man ju det gemensamma intresset båda två. Mm. Och det är klart att det blir tuffare, för man känner sig väl alltid som att man kommer lite i andra hand. Och den är så här, ja, det blir ju, det är en ganska jobbig känsla när man känner sig, att man aldrig är nummer ett. Liksom. Så det är klart att det blir en skillnad också.
Har du några tips liksom, kring hur man kan tänka kring det som du har använt dig av?
Nej, men där tror jag att det är lättare när båda har barn sedan tidigare. För då har man ju en större förståelse för det. Det förstår jag att det blir svårare om man inte har barn sedan tidigare. Att man liksom...
Mm.
Men det kommer nog bli lätt. Det blir ju lättare om man vill det då och ha gemensamma barn sen. Då tror jag att det är mycket lättare att komma över den. Då kommer det lite naturligt liksom att man förstår det.
Ja. Jag försöker tänka kring den grejen att det är väldigt olika relationer. Alltså att jag försöker säga så här, alltså när man ser på det att en vuxen relation, det är någonting. Och att det behöver inte utmanas av att man har en relation till sina barn. Det kanske är naivt tänkt. Men jag tänker att det är två separata saker.
Det var inte naivt. Det var ju väldigt klokt sagt. Det var helt sant. Det är helt olika saker. Men det är så lätt att känna svartsjuka där.
Jag bara, så du lyssnar på dina kloka ord, Lydia.
Mm. Ja,
ja.
Men, ja.
Det var jättebra.
Vi har en fråga som handlar mer om hur man också är en bra partner till sin då flickvän eller pojkvän eller man eller hustru som har barn sedan innan och om den liksom upplever problem med sina barn från en tidigare relation och hur man är det på ett bra sätt. Alltså när du är föräldrar i en relation och har gemensamma barn så stöttar du ju mycket varandra och man har gemensamma problem eller bra grejer med sitt barn. Men, och det kan man ju också ha om man ser det som att man har barnen gemensamt. Men om man kanske inte ser det så utan att man ser det mer som att du har dina barn, jag har mina barn, vi lever ihop och sen så har vi gemensamma barn. Hur har det funkat för er del? Har liksom...
Om man har kunnat stöttat varandra i föräldrarollen när det inte är ens egna barn, tänker du?
Ja,
ja men självklart. Det har vi ju försökt göra. Men sen ska jag också ärligt säga, ibland har det varit så här... Ibland har ju det varit svårt också. Eftersom man... Det är verkligen som du säger. Det är lättare när det gäller de gemensamma barnen. Jag kan ju tycka att Felix har egentligen så här... kanske gjort lite stora grejer. Någonting som jag inte tycker är så stor grej. Men jag har liksom... I de lägena har jag mer försökt så här... När vi har varit oense kring det. Att, så här, att jag, då släpper jag mer och låter så här. Men det där är han får sköta det på sitt sätt.
Mm.
Men sen såklart som partner så vill man ju liksom bolla och stötta och såklart liksom prata om det som är viktigt för en hela tiden. För ibland kan man ju känna sig lite, om man nu har en konflikt kring just en sån sak, så kan man känna sig lite motarbetad där. Då är det svårt att liksom...
Öppna upp sig.
Ja.
Men du Clara, du som är utbildad samtalsterapeut och har liksom träffat familjer i den här situationen. Tycker du att man söker hjälp för lite? Att man behöver ha mera stöttning i de här situationerna? Än vad, alltså alla tänker så här, you're on your own, kör på, det här är din familj. Det är liksom, man kanske borde be om hjälp oftare, att få liksom råd och tips och att rådda med allt.
Jag tror man kan verkligen prata av sig, i synnerhet med andra bonusföräldrar som har upplevt samma sak själv. Kan ju vara väldigt hjälpsamt liksom. För ibland så kan det vara svårt när man ska prata med någon som inte lever i en sån situation själv att de inte riktigt förstår. Eller att det kan de väl göra också. Men jag tror att det kan vara bra att vara lite stöttande och prata med andra bonusföräldrar.
Nu har vi pratat om att det är jobbigt att vara bonusfamilj. Vad ser du för liksom, positiva sidor med det? Och för,
Så himla många. Och det är också väldigt komiskt för att så hela tanken med bonusfamiljen, att göra den serien var ju så här, att jag så ärligt ville att folk skulle... Det var så många som verkade negativa till bonusfamiljen. Jag var så här, men folk måste ju våga det här. Det är ju så, liksom, det är så härligt. Men det var ju inte, det var inte riktigt det som blev utfallet efter den där serien. Folk bara, nej tack, bonusfamilj. Men jag tycker att det är mycket som är helt underbart med det också. Att få in flera så viktiga människor i sitt liv, att man blir en viktig människa för flera personer, att det liksom öppnar upp och man känner att livet blir väldigt rikt, att det är roligt att få vara en viktig person för andra människor, att komma in i andra människors liv på det sättet. Jag tycker det känns, alltså när det funkar bra så är det fantastiskt.
Jag reflekterade över det när vi började prata i det här, att så här, ja, men man kan inte ha en förväntan om att ha en traditionell kärnfamilj och att man måste liksom få bort den förväntan. Det tycker jag låter så mörkt, men jag tänker då att fast då kanske man får tänka att man kommer ha någonting annat. Alltså att man kommer ha någonting annat som är väldigt positivt och att man kanske snarare fokuserar på det än så här, den traditionella kärnfamiljen är inte alltid lycklig heller.
Absolut
nej,
inte.
Nej.
Alltså så här, det är ju inte, för att det låter lite som att man går miste om någonting väldigt grundläggande i livet om man går in i en bonusfamilj och inte har en kärnfamilj.
Nej.
Det är liksom...
Nej. Absolut inte. Det var verkligen inte så jag menade heller. Utan det är bara med de här förväntningarna på vad det ska vara. Att det kan bli någonting väldigt bra, det vet jag ju om. Liksom. Så det är jag helt säker på. Men det blir någonting annat.
Ja.
Och jag tror också den här, en sak som jag har uppskattat jättemycket, det är ju så här, ja, men som jag sa lite där, att vara en annan viktig person. Liksom, att få vara, att få förtroenden, att känna att man är viktig. Och att man känner det ömsesidigt tillbaka också. Och ge förtroenden till, liksom, till ett barn. Eller nu har jag både tonåringar och vuxna också. Men det, har ju varit, det är ju fantastiskt. Och sådana saker som man aldrig kanske skulle säga till sin förälder. Utan man känner att man är någonting annat som är till och med större ibland. Eftersom man får sådana förtroenden och bli viktig, så det är ju det är fantastiskt.
Exakt, för man är inte en självklar person i det barnets liv, som en förälder är liksom, utan
precis.
Har en annan typ av relation.
Ja, och vissa saker kan det vara lättare att prata med någon annan än en förälder om också.
Hur hade det sett ut om du och Felix hade separerat idag? Hur hade din liksom, relation till hans barn från den tidigare relationen sett ut? Hur knyter man ihop det?
Men jag hade absolut haft kontakt med dem. Det är ju liksom mina viktigaste människor på jorden. Så jag hade ju aldrig släppt dem. Och jag tror faktiskt inte de hade släppt mig heller. Eller det vet jag till och med. Så vi hade ju absolut fortsatt att hänga.
Vad blir man då? vad kallas
bonus?
Den?
Nej.
Precis, vad kallas
Nej, men jag
den
tror att man får vara kvar som en bonusförälder. Jag tror inte man blir av med den titeln. Om man beter sig som en sån, menar jag.
Ja, exakt.
Ja, vad fint. Men är vi klara? Har vi avhandlat de viktigaste frågorna, Lydia?
Vad tycker du, Clara? Är någonting mer?
Jag tror det. Men jag tycker att det är så här, som jag sa det, jag tycker att det är svårt det där med liksom, den där balansen. Men att man vill liksom våga stötta att det finns liksom lite förbjudna känslor. Att man känner svartsjuka. Jag liksom, på ett helt annat sätt än vad man känner annars i livet. Att det liksom... Det tar fram ens mest dåliga sidor. Och det tar fram ens bästa sidor också. Alltså det är liksom någonting som jag kände mig så chockad över att jag inte förstod innan. Att folk har inte pratat om hur svårt det är. Alltså hur, och att man liksom inte tycker om sig själv riktigt i alla lägen. För så utmanad blir man inte riktigt annars om man inte är i en sån här situation. Men sen också att så här, och det är liksom, det är verkligen som jag säger, det är verkligen helt okej att känna så. Det är inte okej att agera på det, men det är okej att känna så. Okej att prata av sig med någon om det.
I vilka situationer?
Ja, men om man stör sig väldigt mycket på något bonusbarn och liksom kanske inte riktigt kan släppa det och man känner att man stör sig för mycket på det till exempel. Så det är en sak, och sen är det andra som jag sa också, att så här, jag menar verkligen det krävs väldigt mycket att vara bonusförälder, och de kraven är också helt rimliga. Man får liksom försöka, hur svårt det än låter, att vara liksom en lite bättre version av sig själv. De som ger sig in i den här situationen måste vara ganska tåliga och liksom vuxna människor, för att du kommer utsättas för sådana situationer och du kommer vara tvungen att liksom, men bete dig på ett schysst sätt. Och det är inte alla som alltid orkar det, men det måste vara liksom, det måste vara ett bra typer liksom.
Kanske de som också är tillräckligt lyckliga i situationen för att också fortsätta befinna sig i den, att annars
absolut
det, liksom.
Verkligen. Folk rustade med lite extra tålamod och acceptans.
Exakt.
Tack så jättemycket.
Tack, Clara.
Så kul att få podda med dig.
Tack själva.
Prata med dig om det här.
Ja, men detsamma.
Att du tog dig tid. Du är på Mallis, eller hur?
Jag är på Mallis. I ett år.
Är ni på semester?
Nej, det är vi faktiskt inte. Vi bor här med familjen i ett år. Så det är ju... Ja, jag kan...
Men vänta, hur fungerar det?
Ja, jag
förstår
det.
Ja, jag gör det, säger jag bara. Nej, men barnen går på svenska skolan. Och vi jobbar härifrån. Felix... Och han ska åka hem nu i 5 veckor och ha en inspelning. Men jag kommer försöka vara här så mycket jag kan. Jag jobbar också, men jag behöver inte vara på plats i Stockholm.
Men, och då är de barnen som ni har liksom sen tidigare och som har andra föräldrar i Sverige, de är kvar i Sverige för de är vuxna?
De är
så,
kvar, precis. Vi har våra 2 21-åringar pluggar, bägge två, och de två stora barnen. Men det roliga var att Felix äldsta dotter, hon var här precis med sin minsta 3 månaders dotter i en vecka förra veckan. Och det var... fantastiskt.
Så du är också bonus mormor.
Nej, mormor. Ja. De retar mig ganska mycket här för att jag inte vill säga att jag är mormor. Jag försöker också säga så här, jag är ju inte, men hon har ju världens bästa mormor. Jag är liksom, jag kan väl, okej, jag kan vara bonusmormor då, men Ja, men det var jättemysigt.
Men tack så hemskt mycket, Clara. Och ha det så härligt i solen då. Så.
Ja, men tack
så
snälla.
Tack.
Kul att snacka. Hejdå. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.